Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Och välkomna säger vi då, allihopa.
Vad mjukt det var nu.
Jag är mjuk. Jag har blivit mjuk. Avsnitt 251 är det dags för.
Yes.
Du får fråga... Har du varit med om detta att någon liksom säger ett skämt till dig, men egentligen så är det förtäckt kritik, alltså att man vill kritisera eller säga något taskigt?
Ja.
Vadå då?
Det tycker jag händer.
Ja.
Jag ska inte säga ofta, men absolut.
Nej, men och sen så när man då säger det där var väl inget kul, och säger man gud, har du ingen humor,
ja,
säger
exakt.
De då.
Ja, men det är ju liksom ursäkten för att kunna komma med sån här, för att man inte vågar säga kritiken.
Ja, eller någon som vill en illa faktiskt.
Sen, jag tycker också man kan känna skillnad. En del kan ju skämta om en svaga sidor, och då kan det vara roligt. Men sen
absolut.
Känner man, det här var inte riktigt.
Nej, för det, man känner... Eller jag tycker i alla fall att man ska ta sig rätten att känna om det här var roligt eller inte. För om någon säger jag skämtade bara, men det egentligen lämnar en ledsen, så då var det inte ett skämt som var bra hur som helst.
Nej, jag vet. Nej, precis.
Och jag tänker också så här, jag tycker att det här kan vara ganska vanligt i arbetslivet.
Ja, absolut. Oh ja.
Har du varit med om det där?
Ja,
jag med.
Men jo, det har jag verkligen, och jag tycker att det är... Jag surfar alltid över det och säger ja whatever liksom, och så alltså jag tycker att jag har det omkring mig ganska tydligt nu på något sätt. Där är precis mitt emellan att det är lite roligt och att det är så här, vänta nu är det fjärde gången, så att det där betyder något mer än,
ja.
Och sen så tycker jag också att jag kan känna att jag ibland själv har gjort... Det var inte meningen att det skulle bli som, det landade helt fel.
Jag vet. Jag har tänkt så senast idag. Nej, men nu, alltså, för jag vill avdramatisera någonting som måste rättas till. Och så blir det fel.
Ja, visst. Ja. Och det är för att stämningen är fel, eller den här personen var inte på den...
Timingen var
nivån,
inte rätt. Liksom. För att man hade ett budskap som inte landade bra. Nej, det var bra. Men du, vi ska prata lite grann om såna här... Vad ska man säga? Lite manipulativa då, taktiker och sånt idag.
Mm. Och vad ska vi prata mer om?
Ja, men vi gör ju ett försök då att på ett lättsamt sätt tala om kvinnor respektive manstyper som vi inte gillar.
Mm.
när vi hade gjort det så fick vi lov att stänga av vi får, och prata om en sak. Och vi får se om du som lyssnar märker vad som händer här.
Ja.
Sen ska vi prata om att bli manipulerad och prata om några tekniker som manipulatörer använder. Och det är bra att känna till. Om relationer i medelåldern ska vi också prata. Och en lyssnare som jag tycker ska hota sin man med skilsmässa, men du tycker något annat. Och sen om krocken i ditt huvud mellan förnuft och känsla.
Yes.
Du, vi pratade om på den humoristiska bogen häromdagen om manstyper som jag kanske har svårt för. Du bad mig definiera det och det kunde jag kanske inte på rak arm, men nu kan jag. Och jag har också bett dig ifall du kan definiera just då några kvinnotyper som du tycker är svåra att hantera. Så ska jag också säga några manstyper som jag tycker är svåra att hantera. Och det är högst personligt och högst ovetenskapligt. Säg.
Och fördomsfullt också.
Ja, då, det kan det vara. Ja.
Ska jag säga?
Ja, du börjar.
Oh, ja, jag har svårt för en präktig självgodhet.
Men finns det någon människa som inte har svårt... Alltså präktig, alltså självgod är det väl ingen som tycker
jo,
om?
Jo, men det finns...
Okay.
Mm. Ja, men jag tycker att det finns... Jag kan ibland se personer, kvinnor som är väldigt uppskattade och härliga. Jag vet inte, det finns en... Jag kan inte förklara det mer än att det finns en präktig självgodhet i det. Jättesmarta, med bra åsikter och allting. Men just när man blir självgod och präktig så känner jag så här...
Kan du ge ett exempel på hur är man själv? Jag fattar ju. Men präktig, är det att man har klätt sig präktigt? Eller är det att man...
Att man är full av sig själv och tycker att man är duktig.
Jag tycker att man är duktig.
Ja.
Men tänk om det är så här då. Att du själva verket bara tycker att det är obehagligt med duktiga kvinnor.
Nej, det gör jag absolut inte. Nej, verkligen inte.
Nej.
Säg du nu.
Högt på min lista kommer då den jag kallar för skämtaren.
Okay.
Någon som kanske hela tiden måste skämta eller ordvitsa. Och det tycker jag bara är tråkigt, för jag vet i förväg vad de ska säga. Jag känner när samtalet har lagt upp för något, då kommer en smash därifrån vänsterkanten. Jag tycker det är jobbigt. Usch. Det tycker jag inte om.
Mm, jag förstår.
Nu får du säga en till.
En till, ja. Nej, men det finns en... Alltså, det här, en självömkande, förgrämd kvinna tycker jag inte har jag svårt för. När man liksom tar plats i att det är synd om en, om man alltså det är klart att det finns människor det är synd om, men en del använder det som en
martyrskapet, menar du?
Och där man nästan kväver alla andra som skulle kunna ha någonting att beklaga sig över eller tycka synd om. Att det blir som en konkurrenssituation där den här personen måste vara den som det är mest synd om.
Ja. Det tycker jag tyvärr är ganska vanligt och de beter sig ofta som att alla liksom, ingen annan kan ha ett liv eller ett problem.
Nej,
riktigt. Och det som du säger, sånt är tungt tycker jag.
Ja, säger du nu.
Jag tycker heller inte om typen som säger ja till allt, för då vet jag att den personen kommer inte att göra det här, utan han bara säger, jajamän, det fixar jag, och sen gör han det inte.
Ja.
Det tycker jag heller inte. Den typen tycker jag inte om.
Okay.
Eftersom den ljuger.
Ja, men om den gör det då?
Ja, men man kan inte säga ja till allt och genomföra det. Det går ju liksom inte. En människa måste säga nej.
Ja.
För att kunna hålla det den har sagt ja till.
Ja.
Nästa då?
Nästa. Ja, det tycker jag är den här typen av liksom falsk feminism, karriärister som använder sig av feminismen för att liksom ibland ta sig fram med hjälp av den och ibland kan liksom lägga den helt åt sidan. Att man använder en så pass viktig fråga till att så här, alltså, använda den i karriärstänk.
Ja,
liksom att, jag vet inte, jag tycker det finns en falskhet i det ibland, att man känner så här, du står inte för det, du använder det bara.
Ja. Don't det like. Förstår jag, verkligen.
Ja. Säger du.
Jag tycker också att mannen, så att säga, och den som sådär, liksom i grunden är ojämlik, men försöker mörka det för att man vet att brudar kanske inte gillar det här ojämlika, men i smygs ändå med grabbarna, hela tiden drar sexistiska skämt.
Ja. Men som är falsk i bland kvinnor och låtsas vara... Inte
ja, det spelar ingen roll. Han kan höra bland kvinnor eller inte bland kvinnor. Men det finns ju typer som fortsatt drar sexistiska skämt. Liksom.
Ja.
Och det är inte roligt. Nej. På samma sätt som rasistiska skämt inte Nej. Är roligt.
Nej, precis.
Jag tar en till. Eller hade ja. Du en till?
Ja, absolut. Ja. Det här är livsfarligt.
Säg då.
Nej, men jag tycker också att jag har svårt för, och det är både män och kvinnor, men kanske det är såna här högkulturella finsmakare.
Vad menar du?
Jo, men jag tycker att det finns en sort som är, som liksom föraktar allt som inte är fint, som har liksom nivåer, som tycker att man ska bara prata om vissa saker och det är bara okej att man, jag gillar opera, men det är inte det, men att man rör sig i ett plan där man, ja, det är bara vissa som förstår vad vi talar om, och de som inte förstår, de är inte riktigt intressanta.
Mm.
Och att man liksom ja,
men det är kanske inte så typiskt kvinnligt.
Nej, det är inte det, men ja, du frågar vad jag har ja. Svårt för ja. Bland kvinnor. Det här är en sån sak.
Ja, nej, men ja. Det håller jag med om.
Ja.
Sånt är ju tungjobbat. Okej, här kommer min sista. Mm. Anekdotmannen. Anekdotmannen som berättar saker som han har varit med om. Som, och jag tror att jag tycker att det är svårt att få en anekdotman att prata om sig själv och här och nu. Det är som att det finns inte i registret, utan att man måste bara prata om händelser liksom.
Ja. Ja, exakt. Och att man, det är väl det här med att bygga klossar också, att ja, det får man ju tänka på, så drar man något långt bla 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 liksom, som ja, alltså på ett sätt jag kan förstå att det kommer igång så, att man vill berätta anekdoter. Jag gör ju inte det, men ibland kan jag känna att jag skulle vilja kunna dra en anekdot.
Eller blir det?
Nej, jag ska inte göra det.
Kan inte bli.
Jag har faktiskt en till också.
Aha.
Och det här är egentligen, så är det inte, jo, det kanske finns en typ, men det finns en slags så här, man, när man känner sig tillbaka till skolgången, så här, en brudig fnittrighet där man håller ihop tjejer och är liksom stänger ut män och en slags, det finns en rädsla bakom det, en osäkerhet, och man kan inte göra det själv utan man måste göra det i grupp.
Man måste klustra ihop sig.
Ja, man måste klustra ihop sig och på det sättet vara lite överlägset och lite sådär, vad säger, man stänger ute.
Ja.
Och det behöver inte vara en man, det kan vara flera stycken. Men det där tycker jag är, och det är inte så att det är kanske en typ, utan jag tror många kvinnor kan falla in i det där. Och det är inte en brudig tjejgrej, utan det finns långt upp i åldrarna,
ja,
på samma
det
sätt
det
som jag tycker det är. Nej, jag tycker det är svårt. Och det är klart att det handlar om att jag hamnar utanför. Men jag tycker också att det är så jävla synd, för det finns ingen anledning.
Nej.
Det blir bara tråkigt. Mm. Det är som ett manligt beteende att stänga ut någon annan. Liksom.
Ja.
Så det är ju dumt att göra det.
Det fick man veta lite om preferenser och inte.
Fördomar, ja. Ja. Du, nu pausade vi lite här.
Vi fick lov att pausa, ja.
Därför att jag känner så här, att det blir väldigt konstigt att föra en sån här diskussion. Egentligen så pratar vi om vad vi tycker om respektive kön.
Mm.
Men det är betydligt värre det jag säger än det du säger.
Mm, jag kände också det.
Ja.
Jag kände också det. Och då tänker vi att vi pratar också om det nu.
Ja.
För att det kändes som att, varför blir det så att när du kritiserar en kvinna eller kvinnotyper, så blir det nästan som att du är kvinnoföraktande.
Mm.
Medan jag har rätten att tala om män på ett skämtsamt och raljant vis.
Ja, men egentligen och är det samma, liksom, det är ingen skillnad
nej,
på de sakerna vi säger.
Nej, och det är ju det vi nu pratar om. Ja. Varför blir det så? Ja. Varför är det så?
Jag vet inte.
Jag tror att jag vet.
Ja, säg det.
För att det finns ett manligt förtryck mot kvinnor.
Mm.
Och då är toleransen helt enkelt mycket lägre. Du framstår som en mansgris, medan jag i bästa fall framstår som en knäppskalle eller någonting.
Ja,
det slår liksom inte så hårt.
Nej, jag vet inte om det är just i det här sammanhanget som vi sitter i nu också.
Men jag tycker att det där är generellt. Och nu tar vi med det här i podden. Vi hade också kunnat ta bort det, men
absolut,
jag tycker ändå att det kan belysa någonting då. För jag tycker ju också att jag är ju ofta i sammanhang där kvinnor pratar om män på ett sätt som aldrig män skulle komma undan med om
nej,
de sa
precis.
Om kvinnor. Nej. Alltså att man objektifierar och skrattar. Ja. Och liksom åt artister så säger man, liksom om man ser en artist så kan kvinnor säga, åh, den där skulle man ju vilja ha med sig hem.
Ja.
Och då låter det på ett sätt. Men säger män samma sak så blir det liksom lite snuskigt eller någonting.
Ja.
Det är väl ett tecken på att vi inte har nått hela vägen fram med nej, våra det könsroller. Också, och det har vi inte.
Men det blir också lite bakvänt. För jag kan känna själv att det är så här. Jag kan nästan tycka att jag har väl rätt att säga det här också. Jag har väl också rätt att tycka de här sakerna. För det är inte så konstigt. Man har saker man irriterar sig på eller tycker illa om. Och så där. Det behöver inte vara att jag pekar ut någon. Så här, de här sidorna har jag svårt för.
Ja.
Och sen nu valde vi hade ju kunnat säga så här, ja, men det här gäller alla människor. Det är inte bara, det är inte män eller kvinnor, utan det här gäller alla.
Mm.
Men nu pratade vi om det utifrån män och kvinnor. Det är sant, det jag säger är sant.
Ja.
Och jag tycker att det här är det konstigt, att då är man liksom fråntagen möjligheten att vara ärlig i det och säga det man faktiskt tycker.
Mm.
För att det liksom, aha, men då är du alltså
kvinnor. Det snuddar vid kvinnoförakt.
Ja, ja.
Mm. Medan jag ju i viss mån har ett mansförakt.
Ja.
Och det får jag uppenbarligen ha.
Ja, det får du ha.
Jag har inte ett generellt mansförakt.
Nej, men det är också
men,
det.
Men jag har...
Nej, men det, så här, det landar inte som ett mansförakt
Nej,
hos dig. Utan
precis.
Det är roligt att du pekar på vissa manstyper som man kan skratta åt. För de är löjliga eller vad fan det nu är. Liksom.
Mm.
Men om jag säger det om kvinnor, då är det inte... Man kan inte alls skratta åt det. Och det är inte löjligt, utan det är bara översitteri och liksom utpekande och objektifierande.
Mm.
Ja, I don't know. Det är väl... Samtidigt, så jag tror att det är en lögn att vi inte är likadana på det sättet. Att
hur
vi tycker
att...
sådana här saker.
Ja. Det är klart att män tycker illa om vissa typer av kvinnor och kvinnor tycker illa om vissa typer av män.
Ja.
Det är ju självklart. Ja. Men intressant att taket var så pass mycket lägre. Vi kände ju det båda två när du skulle säga ditt, medan jag är fri.
Ja, jag älskar alla kvinnor.
Ja.
Nej, men det är, usch, jag tycker det är synd på något sätt. Jag tycker det är bromsande i en diskussion.
Liksom, ja, är det ju.
Att man ska lägga band på sig av egentligen faktiskt politisk korrekthet.
Ja. Mm. Bra.
Stop it.
Mm.
Ja.
Intressant.
Yes. Du var ju med i Nyhetsmorgon i söndags.
Ja.
Och pratade om din nya bok som heter... När underbart inte är nog.
Mm.
Och det blev ganska snabbt stort bass om den. Den åkte upp listorna både på försäljningslistor. Och, fast den inte har kommit ut ännu. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Ja.
Men du, så här, den heter ju som sagt När underbart inte är nog. Och så har den undertitel som är En medelålders roman.
Ja.
Och vad är medelåldern? Vad är det?
Jo, men det... Ja. Alltså det beror på, det finns olika definitioner. Men man brukar säga någonstans kring så här 45 och uppåt. Ja, vad ska man tro? 45 till 65 kanske?
Och inte över, nej precis.
Men jag kan också tycka på något vis att man lever lite medelåldersliv så fort man lever i ett stadgat familjeliv på sätt och vis.
Ja.
Men vi är ju i övre medelåldern, antingen vi vill eller inte.
Ja, fast jag har tänkt att det är någonting med barnen, när man liksom har släppt... Att
nej,
vara förälder och, eller liksom vara så här barn. Ah, ja. Ah, men okay.
De stannar ju hemma så länge nu, barnen.
Ja, de gör ju det.
Uh-huh.
Jag har ju fått hem mina igen. Men samtalet handlade väldigt mycket om i TV4 om medelålder. Och, så här. Men det,
och relationer i medelåldern.
Och relationer, precis. Uh-huh. Det var några grejer som jag tänkte på som man säger var som jag tyckte man kunde ha gått lite djupare ner i. Eller frågat i alla fall.
Uh-huh.
Så här, blir kärleksrelationer enklare med åren? Alltså när man är rutinerad erfaren och vet vad man vill ha, blir det enklare då?
Det tänker jag har att göra med om man lever i en gammal relation eller i en ny. I en gammal relation så tycker jag inte att det blir enklare, tror jag. Eller så tror inte jag att det blir enklare nödvändigtvis.
Nej.
För även om jag vet vad jag vill ha, jag kanske har utvecklats eller så har min partner inte utvecklats eller utvecklats åt något annat håll. Alltså, men om jag skulle ändra mig jättemycket i vår relation, då skulle ju du... Alltså det krävs så mycket för att man ska kunna leva ut ett nytt jag när man lever så tätt ihop med någon. Det är inte säkert att du börjar betrakta mig med nya ögon, eller du kanske inte alls gillar den där förändringen, för jag rubbar ju också ditt liv då.
Ja,
och du
visst,
kanske
absolut,
inte är sugen på det. Så jag tänker egentligen att bara för att man vet vad man vill ha så tycker inte jag kanske att det blir lättare. Men i en ny relation, om man då byter eller om man liksom... Då är det ju mycket lättare. För då kommer jag ju...
Vad läskigt det blev nu.
Ja, men,
nej, men
då,
jag fattar vad du menar.
Då kommer jag att liksom söka mig en partner som passar mig utifrån vem jag nu är. Och då vet jag mer vad jag vill ha. Och kan från början liksom inrätta tillvaron.
Precis,
så.
För det är inte så att man liksom... Man kan summera sitt relationsliv och sin person när man är 50-60 och säga till sin partner, vet du vad, jag har tänkt på en massa saker, jag skulle vilja förändra det här. Det gör man inte. Även
ja, men
om
det
vet,
skulle man ju kunna göra.
Insikt, liksom.
Men det är också, på något vis är det så här, att allting som är viktigt sker så långsamt.
Ja.
Så att man nästan inte märker det själv.
Nej.
Och om man inte har liksom plats i tillvaron för att uttrycka det, eller man lever i så fasta... Mm. Det är ju det som är det jobbiga med långvariga förhållanden. Att man lever i så fasta rutiner.
Ja.
Så att man tror att så här måste världen se ut. Det är ju först när man bryter det som man fattar, oj shit vad mycket jag kan hitta på.
Ja, men
och där är
det
ju säkert vi också.
Ja, nej, men...
Just för att, nu blir jag pratsjuk, men just för att man redan har bestämt vad tycker jag om, och då upprepar man det man tycker om. Vi tillsammans upprepar det vi tycker om att göra.
Ja. Jag tycker också att det är som i den familjen man växer upp i med sin mamma och pappa och syskon om man har några. Att man, där blir man liksom inlåst i en roll.
Ja.
Sen så har man då turen att det är tillåtet att frigöra sig från den där.
Precis.
Och liksom bli den förhoppningsvis man vill vara. Eller åtminstone en annan den man var i familjen. Men när man sen kommer tillbaka till familjen, då är man ju samma gamla vanliga.
Ja.
Och det är lite samma sak i en relation också. Mm. När man inleder en ny relation, då kanske man har sitt nya jag. Men det blir ju också statiskt om
Precis.
Man fastnar i en ny familj
Precis.
Där man är pappa eller mamma. Eller liksom. Det är svårt. Och jag vet inte... Ja, det är väl det här att man inte ska komma för nära varandra helt enkelt. På ett konstigt sätt. Nej, men jag tror att det är svårare då. Man liksom låser in varandra och jag förväntar mig att du ska vara på det sättet.
Nej, men precis. Att man från början... Fast det går ju inte att säga att man ska ha det från början. För att i början vill man ju inget annat än bara ihop för att vara trygg med varandra och bara göra allt tillsammans. Så lite frågetecken på detta.
Jo, men sen också att man har, får man barn så tvingas man ju att bli väldigt tät med några individer i den flocken. Liksom, gärna med sin partner också faktiskt för att kunna dela upp det. Men du, en annan sak.
Mm.
Nu har jag ju läst den här boken i en tidigare version så jag kan ju en del om den.
Mm.
Och det jag tänkte på så här, eller som du får svara på nu istället, vad är skillnaden om man träffar någon vid 50 än tidigare i livet? För det handlar lite om det här också.
Ja. Nu har inte jag gjort precis just det.
30 eller 20,
ja,
eller?
Precis. Nej, men jag tror att det är just det här att liksom lite senare i livet, om man träffar en ny då, så är det på sätt och vis, då behöver den inte uppfylla så många, den behöver liksom inte ticka så många boxar. Det räcker med att den kan vara en guldkant i mitt liv. För det är inte så att jag måste inte flytta ihop, jag måste inte ha barn med den här som vi ska fostra ihop så att vi måste ha samma syn där, jag måste inte dela ekonomi, jag måste inte så mycket, jag måste inte träffa hans släkt, utan det, liksom, det kan vara vi på de villkor som vi då bestämmer och trivs med, och det krävs lite mindre, och det kan, på så vis tänker jag också att man kan få det bästa av varann, men också behålla det bästa i sitt eget liv som man trivs med på något sätt.
Tror du att man skulle kunna lära sig av det när man är 30? Att tänka på det sättet?
Nej, jag tror nästan inte det. För att då är man i en annan fas. Till exempel om man har småbarn eller vill ha. Om man inte vill ha barn så tycker jag att det blir en annan sak. Då kan man ju vara friare. Men man blir ju så beroende av varandra när man har barn. Och då tappar man det där att man bara kan ha varandra till det trevliga. Man måste ha varandra till det otrevliga också. Vi måste få ihop det här, hur stressade vi än är. Så jag tycker att det är svårt.
Ja, det kanske är priset man betalar för att ha en familj med barn och alltihopa. Att du får stå ut med det där. Närheten och liksom...
Ja, och grejen är att man vill ju det då också.
Ja.
Man vill ju det. Det är inte att stå ut med, utan det är vad man önskar i den fasen för att känna sig trygg.
En annan sak, som vi har pratat om mycket, det här med när lusten försvinner och att man liksom tappar intresset för... Eller man lever passionslöst i ett förhållande. Tror du att det kan komma tillbaka, den här lusten och passionen, om man träffar en ny i medelåldern, eller är man för gammal? Har man gett upp? Liksom,
du menar att man har levt passionslöst och så tänker man, jag behöver ingen passion, jag har ingen, och sen så träffar man... Det slår fart igen. Det är mitt budskap, det slår fart igen.
For sure, you know that.
Yes, I do. Ja. Nej, men det, så är det. Och man kan känna att jag är inte längre någon som känner passion eller lust, eller att liksom man har definierat om sig under passionslösa år och kan bli väldigt överraskad av aha, allt det här fanns.
Mm.
På samma sätt som man kan bli ny på andra vis. Man börjar bete sig, man tar mer plats eller man tar mindre plats. Alltså man får en chans att bli ny.
Mm.
Det är både skrämmande och intressant.
Så det här att liksom att man att passionen och lusten långsamt fejdar ut. Och är man 50-60 och har tappat den, då är det kört. Det stämmer inte.
Nej, 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 nej.
Nej, det är ju hoppfullt för många.
För du vill byta, ja.
Nej, nej, men den har aldrig fejdat ut för mig, så att jag vet inte riktigt. Vad, du själv då? Vad tycker du är det svåraste i medelåldern? Vad blir jobbigast för dig liksom?
Precis. Ja, men då tycker nog jag att det svåraste ändå är det här med barnen. Att de, eftersom man har varit så dedikerad liksom. Man har varit så dedikerad och sen ska de lämna mig faktiskt, vilket de ska. De ska inte lämna mig för alltid, men de ska ju orientera om sig, bort ifrån sina föräldrar, ut i vida världen. Och medan jag tänker på dem hela tiden, så tänker de förhoppningsvis ganska lite på mig. Så det är ju så det ska vara. Ja. Och för mig är det inte det här att jag vill vara behövd. Nej. Jag tycker att det är skönt att inte vara behövd. Men jag lider av bristen på... Eftersom jag liksom, de bor i min kropp fortfarande. Jag tänker på dem, jag oroar mig. Inte alls hela tiden, men liksom, är det något så känner jag det. Då vill jag vara där och hjälpa dem. Det är liksom svårt att kapa den, tycker jag. Och jag vill ju umgås med dem. Jag vill få vara med dem.
Ja. Även om de är odrägliga och hopplösa och jobbiga.
Ja, men nu är de ju inte det. De är odrägliga eftersom de aldrig svarar på ens sms. Det är de verkligen.
Ja. Men kan du se någon väg ut ur det? Kan du se att det här, det ska bara bearbeta det, sen är det klart? Eller är det här? Du kommer få leva med det.
Nej, jag tror att det finns en väg ut, men att jag är inte där än. Jag tror att det är liksom en sorgeprocess och en mognad hos mig själv som måste till. Man pratar ju jättemycket om att barnen ska frigöra sig från sina föräldrar. Men föräldrarna, vi får också skärpa oss. Vi måste också jobba på vår frigörelse. Ja.
Men nu bor ju du har ju fortfarande ett barn boende hemma hos dig.
Ett litet barn, ja. Litet på 21. Barn, ja. Ja. Men nu, alltså, jag bor ju här på landet.
Ja,
så
visst, absolut,
det är inte så att vi bor ihop.
Nej, nej.
Nyss skickade han ett sms, jag var i stan, i förfasningen min lägenhet, men jag var i stan då och bodde där hos honom, och då hade jag väl inte städat undan, då låg det en påse kvar, och då har han lärt sig av mig, då kommer ett sms med bild på påsen, och så frågar han, ska jag lägga det här på din säng kanske? För det är så jag har gjort, för att få ordning på dem.
Ja, men och sista då, vad är det bästa, vad är bra, vad är det bästa med medelåldern?
Men jag tycker det är kanske att man orkar inte bry sig så mycket om vad folk tycker. Jag har ju aldrig kanske varit särskilt anpasslig, men det blir bättre och bättre. Jag säger ifrån när jag tycker det är fel, eller jag säger ifrån när det är dumheter på gång, oftare i alla fall. Ja, lite så här, jag orkar inte hålla på med tjafs.
Mm. Du är mer dig själv, närmare din egen vilja och önskningar, dina egna önskningar.
Ja, kanske det då.
Ja.
Ja, och det finns också en stor frihet naturligtvis i det här. Att ha mindre ansvar.
Ja.
Gäller bara att man tar tag i det och ser till att göra det bästa av den här tiden. Att liksom gilla läget.
Mm.
Får väl göra de här stretchövningarna då för att kroppen ska hålla. Man får väl liksom sörja färdigt det här med barnen.
Nu var det bra saker.
Jo, men jag menar att det kommer bra, någonting bra. Ja. Nämligen att man kan utforma en väldigt bra period i sitt liv om man bestämmer sig för vad vill jag ha den här perioden till då. För mig funkar det ju inte liksom att ha som en 30-årig semester på ganska dålig så här halvpension sen. Man bara ska gå och lulla. Jag måste ju ha saker och mål.
Ja, visst, absolut. Ja.
Mm. Medelålderslivet är spännande, tycker jag däremot.
Ja, det tycker jag också.
Det är väldigt, väldigt spännande.
Därför att det är ganska... Jag tycker det är en utmaning. Det är en jäkligt spännande utmaning, för att man vet inte riktigt vad... Allt annat har man ju sett framför sig på något sätt.
Ja.
Och när jag har tänkt medelåldern eller liksom så här, ålderdomen, så är det bara ett svart hål av så här, då är det bara man går och vilar och lägger sig och sover någonstans. Men det är ju inte så. Det där att fylla det med någonting, det tycker jag är en ganska rolig utmaning. Ja. Skrämmande men rolig också på något sätt.
Mm.
Ja. Och 5 juli då släpps boken.
Ja, men man kan beställa den på nätbokhandeln nu, vet jag, i förväg om man så vill.
Precis, om man vill se klippet från Nyhetsmorgon så kan man gå in på vår Facebook-sida och se det där.
Mm.
Mm.
Hold up, what was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, vill ta ett lyssnarbrev.
Mm.
En kvinna som skriver så här. Jag och min kille fick barn när vi hade varit ihop i 3 år. Vår son är nu snart 2 år och jag känner mig nästan chockad av hur stor förändringen blev när vi fick barn. Vi bara bråkar om tid och vem som gör vad. Ingen av oss mår nog bra, men jag är så besviken på att min kille inte ställer upp mer hemma eller hämtar och lämnar på förskolan. Han skyller på jobbet, men jag har också ett jobb som jag tycker om. Vår son är också väldigt mammig just nu och det gör att jag aldrig kan koppla av. Vi bråkar hela tiden. Finns det en chans att det rättar till sig eller kommer det att sluta i skilsmässa? Ibland vill jag skiljas för jag är så trött på allt och så arg på min kille. Men samtidigt är det sista jag vill, att vår familj inte ska klara det här. Kan ni ge något råd?
Ja. Ja, alltså man på något sätt så är det ju så här. Man fattar ju läget precis.
Verkligen. Jag tror att det här gäller åtminstone 50% av alla som får barn.
Ja. Mm. Och jag tänker också så här, det är inte ojämlikt, utan när det är ojämlikt så kommer hon att tappa känslan för det. Hon kommer inte att vilja fortsätta i det.
Mm.
Och det, nu verkar hon ju fortfarande vara kvar på något sätt, att hon säger att hon vill, att hon tycker att det skulle, ja, hon vill inte att det ska ta slut.
Nej, helst skulle hon ju vilja att de var lyckliga och att det var enkelt.
Ja, och då kan man ändå känna sig, ja, men då kanske det finns en chans, men då måste du som brevskrivaren här göra upp med honom ett tydligt avtal om hur det ska se ut för att du ska bli nöjd.
Ja.
Då måste han förändra sig. Då måste han liksom se till att, ja, vad det nu är med hans jobb som han måste ge fan i för att hinna med att hjälpa till i hemmet. Och att barnen är mamma och pappa, ja, men det kommer de att vara hela tiden, så det kan man aldrig skylla på. Liksom. Det är som det är, och det behöver man inte bry sig så mycket om heller. För att det här är en fördelning, det är en tidsfråga, den är matematisk nästan. Och då kan det finnas en chans för dem att liksom komma vidare, om han också kan förstå hur viktigt det här är och kanske också både dra sitt strå till stacken, att liksom offra alla de här sakerna som man tycker är så jävla viktiga för det ansvaret han har. Och kanske i bästa fall också förstå att det här är någonting som ger honom någonting i framtiden också. Att komma nära barnen och vara en del av liksom hushållet och familjen. Mm. Det kan man inte hoppa så mycket på. Men det är så det ser ut, om det ska funka. Det går inte att liksom sticka huvudet i sanden och säga det går det säkert över, det blir säkert bra sen. För det är nu som gäller. Och om de nöter ner det där så kommer de att tröttna, såklart.
Mm. Tycker ändå att du var välvilligt inställd här. Ja, men jag tror så här. Det här är på något vis inte nödvändigtvis i grunden relationen som är fel, utan situationen. Ja. Åtminstone så finns det så mycket i situationen som gör att det här är en så svår period med småbarnsåren. Just för att om så båda lägger 100% så räcker man nästan ändå inte till. Men om en inte gör det så blir det fel liksom, och då blir det stor irritation. Men, och jag tänker lite åt det hållet som du säger, fast typ värre, att Och hon är ju nu, hon har ju nu tankar om att de kanske måste skiljas för hon är besviken och arg på honom. Det är viktig info till honom. För att om han... Jag tycker så här. Hon ska säga så här. Om inte du går med på att... Det som du säger, det är matematiskt. Och han ska skita i att tycka att hans jobb är så viktigt. Då skulle han inte ha skaffat en unge. Mm. Han kan inte både och. Inte fullt ut. Man kan det om man är två som delar. Men inte annars. Och hon ska inte gå och göra det där. Och sen få sämre pension. Nu är det slut på den tiden. Utan nu är det 50-50 som gäller, tycker jag. Det här är egentligen att han kommer undan med att skylla på det. Och hon ändå går med på det. Det är egentligen, det bygger bara på gamla könsroller. För det är så det alltid har sett ut. Hon ska säga till honom så här. Om inte vi från och med om en månad börja dela precis lika på hämtningar och lämningar, så kommer jag att skilja mig. Mm. Det är bättre att han får den infon än att hon tiger och sen skiljer sig. Mm, för då får han i alla fall en chans, ja, att rätta till det. Och hon får en chans att liksom upprätta sin känsla för honom. För det här är bara en jävla fasoner, ursäkta. Men det är det här som gör att förhållanden spricker. Mm. Någon utnyttjar den andra. Det får vara slut på det nu. Och till alla kvinnor som känner sig utnyttjad, det ligger en oändlig kraft i att du inte säger ja till det. Du går inte och hämtar. Du kan inte. Du säger jag kan inte halva tiden. Jag kan inte, jag gör det inte. Då landar ett problem i hans knä som han får ta itu med. Att dela kring. Man kan dela hur man vill kring det. Men det ska aldrig bli så att man går med en rest och är förbannad. För att ens partner, ens medförälder inte eats. Utan Nej. Tycker att han är så viktig, han eller hon är så viktig så att man inte kan dela på det. Mm.
Nej, men så här, jag kanske är mer välvillig. Jag vet inte om det är det. Jag håller med dig, men jag skiter i om det är liksom gamla könsroller. Det är det säkert också. Men det viktiga är att hon inte fastnar i ett beteende hos sig själv där hon nöjer sig med sånt här. Att hon ser till att göra en tydlig så här, plan eller en tydlig förklaring till hur hon själv vill ha det.
Ja.
För där är hon inte nu.
Och hon måste ta ansvar hon måste ta.
Ja,
hon måste ta ansvar för det här förhållandet genom att säga att så här vill jag ha det. Ja. Nu har han fått säga hur han vill ha det. Det passar inte henne. Nej. Nu får hon säga. Och man måste jämka.
Ja. Och det är också så här, jag vet inte om ultimatumet är annars så skiljer jag mig, utan det, förklaringen är så här, vet du, om vi fortsätter så här, jag kommer att tröttna på dig, för jag tycker det är liksom... Det är jävligt kass att inte dela på det, att du inte delar med mig.
Jag håller inte med dig där. Hon ska säga att hon annars kommer hon att skilja sig. För hon snuddar vid de tankarna. Och det är den långsiktiga konsekvensen. Det är så många som tänker att ja, men nu är hon bara arg. Hon lugnar sig. Hon ska vara övertydlig för att ha gett dem båda bästa chansen.
Ja, men vad jag menar är så här. Att det blir en slags ultimativ sak att, som att det vore så enkelt. Men
det är inte enkelt.
Nej, men vänta nu. Förklaringen till honom som han kanske inte fattar är så här. Det handlar inte om så här millimeterrättvis, utan det handlar om att om du inte ändrar dig så kommer jag tycka att du är skithög.
Ja, men hela den förklaringen finns nu naturligtvis med.
Nej, men det är det jag menar. Det är den som jag tror att han behöver höra. För att
han ska få höra den också. Han ska få höra den och säga att hon kommer inom en viss tid att lämna honom tyvärr, om inte det här blir bättre. För det blir ju resultatet.
Jag vet, men det jag menar är att jag tror att det är viktigt för honom att förstå att det handlar inte om att hon upplever orättvisa, utan hon upplever att han är totalt oattraktiv. För det smäller mycket högre. Det fäster liksom.
Kanske tycker att han är jätteattraktiv.
Ja, fortsätt i så fall.
Nej. Ja, buss på, säger jag.
Ja, absolut.
No mercy.
Nej.
Nu ska vi ta upp några fler såna här sätt som människor kan manipulera andra med.
Ja.
Vi började med det här med att man döljer liksom kritik bakom skämt och får någon att känna sig dålig. En annan variant som jag tycker är värd att nämna, som är en av de vanligaste manipulationerna, det är då gaslighting.
Ja. Förklara det.
Ja, men då går det ut på att ens partner liksom förnekar min upplevelse. Låt säga att du har tagit tag i mig hårt i armen. Och sen så säger jag då, men så där får du inte göra, du tog ju jättehårt. Nej, det gjorde jag väl inte, det där har du helt missförstått.
Ja.
Alltså att du tar bort min upplevelse, du påstår helt enkelt någonting annat. Och den som är utsatt för det här...
Mm.
Regelbundet, den kan ju till slut då börja börjar känna att det påverkar ens verklighetsuppfattning. Man kan börja tvivla på sig själv. Är jag en som alltid överdriver? Kan jag lita på mig själv? Han verkar så liksom så trovärdig när han säger det där. Att man bara blånekar och förnekar saker. Förvränger min verklighetsbild. Och det här är ju liksom någonting som man verkligen får se upp med. Ja. Just för att det påverkar en på djupet. Så när du känner att, generellt tycker jag så här, när man känner att det är någonting som inte stämmer, så ska man kanske lyssna extra noga på sin egen känsla, faktiskt.
Ja.
En annan variant, det är de som i den här infångningsfasen, som vi brukar säga, det börjar väldigt, väldigt så här kärleksbombande och väldigt, väldigt starkt. Det är det här jag tror att jag känner när jag varnar för de som kommer med för många rosor eller för mycket smicker. För att det som då en manipulativ person är ute efter, det är just att få en väldigt hooked och fast i förhållandet. Ja. Jag börjar också investera i det här. Och då kan det då så småningom komma just växlingar mellan de här kärleksbetygelserna och väldigt nedvärderande kommentarer som gör att man blir nedtryckt helt enkelt.
Ja.
Och det som den här personen försöker ju då naturligtvis täppa till sin egen dåliga självkänsla med att ha någon att trycka ner.
Ja.
Men, och det är liksom, det är svårt att upptäcka det här i början.
Ja.
Så att jag tänker att, och det är därför jag också tycker att man ska inte ha bråttom. För varje relation, det tycker jag mer och mer sägs nu, och det är ju helt sant, att även en misshandelsrelation, alla de här sakerna, goda som dåliga relationer, börjar med stark kärlek.
Mm,
det börjar med stark förälskelse.
Ja.
Så att någon liksom höjer en till skyarna. Nej, låt inte det påverka dig. Ha fötterna på jorden. Se vad som utvecklas över tid.
Absolut. Jag funderar också lite grann på hur liksom styrkan i det här.
Mm.
För att vissa delar av det här, att man är väldigt kärleksfull i början och sen kommer med kritik.
Mm.
Det är ju inte så konstigt egentligen.
Nej.
Det gör ju många liksom. Och även att man faktiskt försvarar sig. Nu var det kanske ett dåligt exempel att jag tar hårt i någon med våld. Men att man så här, jag gör dig ledsen. Och då försöker jag förmildra det och säga, så farligt var det väl inte liksom. Det är ganska,
säga, ja,
det är svårt att upptäcka. Och det snuddar vid saker som är så här, ganska vanliga beteenden.
Ja, men det handlar ju om att upprepa det, när det upprepas.
Och det handlar också om styrkan, och det handlar om att som den som är utsatt för det betrakta sig själv och se om man förändras.
Ja.
Och kunna iaktta, det beror inte på mig, utan det beror på vad den här personen gör med mig.
Ja, men det
att
märker man ju knappt
mig,
då.
Liksom, skör eller vad den nu säger att jag är för en typ av person.
Därför tänker jag att det kanske är värdefullt att lyssna på vad vänner säger i det läget. Vilket man inte vill antagligen, eftersom det man är förälskad. Och så att det där är lite tufft.
Ja.
Jag hade en chef som betedde sig så mot mig en gång.
Ja.
Höjde mig till skyarna för att liksom, och det måste ha varit en taktik.
Ja.
Höjde mig till skyarna, sen gav mig kritik för någonting som jag typ av rättskänsla. Ja, men det gjorde mig tokig, för just det hade jag inte gjort. Jag kan göra fel och dumma saker, men just det inte. Jag undrar alltid så här, är det på riktigt en taktik de är medvetna om? Eller gör de så bara intuitivt?
Jag tror att det är intuitivt. Jag tror att det är ett inlärt maktspråk. Så här dominerar man människor. Så här får man sin egen vilja fram och kan vara...
Ja. Och få människor lite osäkra och ur spel. Liksom.
Ja, då hamnar man ju på en högre position själv. Och så blir man en chef eller en dålig ledare då.
Precis. Nej, men var vaksam på sådana varningsklockor. Och det sägs också här att om ens nya pratar väldigt, väldigt nedlåtande eller aggressivt om sina ex, så kan man väl tänka sig att så kommer det också låta om en själv. Liksom. Att det, att hur man pratar om sina tidigare relationer också avspeglar någonting.
Ja.
Mm.
Jag älskar alla mina ex.
Ja, jag med. Älskar allihopa.
Ja.
Sista ordet, Magnus, det går till dig nu.
Ja, Ja, och det, ja, så här, jag vet inte vart det här ska leda, men det är en slags bekännelse ändå, eller en upptäckt som jag gjorde hos mig själv.
Mm-hmm.
Och det kom faktiskt lite grann när jag tittade på ditt TV4-inslag där.
Mm.
För det jag kände då var så här, nu, det du sa, de sakerna du sa, borde få ganska många, kanske både män och kvinnor, men framförallt kvinnor, att säga nej, nu jävla får det vara nog och gå och skilja sig.
Mm-hmm.
Och det kände jag så här, ja, oh, det här är ju, det fäster nog, det är nog bra. Men sen så tänkte jag också, för en tid sen, ett tag sen, så en bekant till mig, eller en bekants dotter egentligen, råkade ut för, de hade två små barn, ganska, alltså äldsta var, tror jag, var, eller yngsta var 1,5 tror jag. Jättehärlig, bra, man kände att gud vad härligt det där är. Och sen plötsligt en dag, ganska out of the blue, så kommer han hem och säger så här, jag vill skiljas, jag har träffat en annan.
Mm.
Och i liksom efterhand så kunde jag känna så här, fy fan vilket jävla svin, fy fan vad taskigt.
Att han var?
Ja.
Aha.
Hon som är så, har kämpat och är så härlig och liksom sådär. Och då kunde jag känna all den här, som vi ofta får höra, den här sorgen och ilskan och bitterheten över att någon lämnar en.
Du reflexade liksom så.
Jag reflexade så. Mm. Och så sitter vi och säger, ja men känns det inte bra, då ska man lämna. Ja men det var väl det han kände,
ja,
då förmodligen.
Det var det ju.
Men, och det där, jag fick svårt att få ihop det där, för jag kände så här, varför, hur kan jag tänka så här? Jo men det kan man göra. Man kan vara förbannad på honom, för jag kan ändå tycka så här, du skulle ha skärpt dig. Eller det jag tänker egentligen är så här, det jag tänkte då är så här, ja, allt, jag kan ändå ställa mig bakom honom, för om han inte vill så vill han inte.
Nej.
Så, alltså, om han har varit dum eller om han har träffat någon annan, han har gjort det, och det liksom blir inte bra om de fortsätter heller. Mm. Men det jag kan tycka är så här, han har slarvat tidigare i relationen.
Vad menar du?
Jo, men jag tror att han, eller kanske bägge två, men framförallt han har inte vårdat relationen. Han har inte,
men har
till
hon
att,
det då?
Nej, det kanske hon inte heller har.
Men vilken bias du har,
jo,
här
jag
nu?
Vet.
Vad,
jo,
händer?
Jo, ja. Nej, men det, jag, låt mig komma till det, för ja, det var den första tanken. Men sen tänker jag också så här, det gäller ju båda två.
Ja.
Det gäller ju liksom att när man har en relation, då måste båda två liksom kämpa för den här relationen. Det kan handla om, som det här exemplet vi hade med brevskrivaren, att om du upplever missnöje och orättvisa, så måste du säga till.
Ja.
Och du som är den som plötsligt börjar släppa taget, du måste också bjuda till. Du måste börja se vad är det som händer i, mm, den här relationen. Det är på ett långt tidigare stadium man kan göra någonting åt det.
Ja.
Det är där man liksom, det är där man går fel, och det är där man landar i att tyvärr är känslan slut.
Ja.
Jag fick svårt att få ihop det här, men jag tycker ändå att,
ja, men då är det ju också för att känslorna sa en sak, och sen så får förnuftet helt enkelt lov att säga, jo men visst, ja, det är ju så att man får lämna någon,
ja,
man får göra,
precis,
det,
ja.
Men känslan säger, fasiken var jäkligt, och
ja,
precis så är det ju,
ja,
att fasiken var jäkligt det här blev, ja, för henne,
ja,
och vad jäkligt det blir för den som lämnar, eller vad jäkligt det är för den som måste fatta beslutet att lämna,
ja,
på grund,
visst,
av det ena,
ja,
eller,
ja,
andra,
ja,
det är ju jäkligt, ja, för alla, ja, inblandade,
ja. Och sen också så tänker jag så här, i förlängningen av det där, vad håller jag på med, hur kan jag stå och säga att folk ska skilja sig när det blir så där taskigt mot en del, så tänker jag också så här, jo men visst, vi kan prata om hur man ska bete sig för att få en relation att funka, det har inte varit utgångspunkten, utan utgångspunkten har varit att om man nu är i den situationen som de två är i,
mm,
då är det inte så många som hjälper till att få det att funka efter det. Hon är skitförbannad på honom med all rätt. Och han, mm, har kanske betett sig illa. Men de måste ju fortsätta. De har två barn som är ganska,
ja,
små.
Mm.
Och det finns ingen anledning att döma ut honom och säga, nu ska du straffas och nu,
nej,
ska du hamna utanför,
nej,
det här. Utan han har gjort det han har gjort. Det handlar inte om förlåtelse. Så han har rätt att göra det. Det finns ingen lag som,
nej,
säger att han inte får träffa en annan och bli kär och vilja vad fan han vill liksom. Man är där och man måste lösa det, och,
mm,
där kan jag känna så här, ja men där vill jag gärna vara och prata om de sakerna,
mm,
för det är fortfarande väldigt opratat, tycker jag. Hur gör man när man hamnar i det där? Ska vi bara släppa och säga, fy fan vilket svin, nu dömer vi ut honom?
Nej.
Nej.
Det vi inte kan göra för barnens skull.
Ja.
Det är ju där alla måste skärpa sig.
Ja,
för barnens skull.
Ja.
Mm.
Ja, ja. Det var bara
du som är katolik och allt. Förlåtelsen.
Ja. Ja, ja, men där är ju också, vi får ju inte skilja oss heller. Vi,
det, nej, det har ju du inte gjort. Nej, du har ju inte skilt dig. Och nu kommer, ja, du att säga, jag har påven, jag är inte godkänd.
Nej, jag ska inte säga det. Jag har skilt mig. Jag står inte för det de säger i katolska kyrkan.
Nej, det är bra.
Ja, det var mitt sista ord. Åh gud, alltså jag har sagt så mycket konstiga saker idag, känner jag.
Ja, men det kan alltid väcka någon, ja, reaktion.
Det får vara en sån dag idag.
Ja.
Då tackar vi för
det. Ska vi sluta på den här dagen då? Och sen så hörs vi igen nästa fredag.
Det gör vi.
Ja, ha så bra. Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 1798. 123 087 1798.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.